så att säga, i min manual har jag skrivit så här, jag delar upp det först, ja, mat och vatten, skydd och värme, belysning, sjukvårdsutrustning och hygien, och så övrigt då. Och så det är ju liksom mat och vatten, det är ju gärna färdigförpackat vatten och flaskor eller påsar eller vad man nu känner för. Måste du sticka iväg så kan du inte börja liksom att fylla på liksom, oj nu ska jag leta efter en PET-flaska här och fylla, och utan det kan ju vara bra att ha något lämpligt stående då. Och som man byter vatten ofta då. Du kan även köra sån här kolloidalt silver så att det håller längre. Men och gärna alltså vattenreningsfilter. Det är ju liksom också ett väldigt viktigt innehåll i bobben då.
Ja, verkligen. Vatten kan ju, jag menar, ska du dricka vatten ute, du kan ju allt från få mask eller bli förgiftad, ja, eller bara bli magsjuk, ja, bli riktigt, ja, dåligt. Precis. Så att,
ja, så det absolut viktigaste, det är ju som jag säger, det är en kniv, tändstål och så någon form av vattenrening. Då klarar man sig väldigt långt på det. Men jag sa mat också, det är ju så frystorkat. Får man tänka så här också, ju mer pasta och sånt där du köper, desto mer vatten går åt. Så att man måste ju liksom ha liksom en balans där också. Det går ju för sig inte bara att äta såna här energibars, för då får man ju då får man lite problem med magen efter ett tag. Mm. Men ja, sen om man vill
frystorkat kanske är lättare också än konserver och sådär.
Ja, ja verkligen, det är ju. Det kan ju vara värt att vissa ställen på nätet säljer ut såna där lite billigare ibland, och då kan man ju passa på att köpa lite grann. Så man har nu vet jag inte riktigt längsta hållbarheten på sådana. Det beror alltså på märke och sånt där. Och på vad det är för sorts och mat då.
Men det är ju oftast bäst före, men ofta kan man ju äta saker långt därefter också. Men det är ju sunt förnuft många gånger. Men det är ju klart, vissa grejer bör man ju undvika liksom, om de har förvarat så dåligt.
Ja, precis.
Jag menar, reker till exempel, som menar där, eller något liknande.
Det bör man nog hoppa över. Men sen när skydd och värme, det är ju alltså en, ja, det beror alldeles på sommar som vinter. Det är ju, en del bor i Norrland och andra bor i Skåne, så att det är lite beroende på omgivningen så att säga. Men ett lämpligt liggunderlag, sovsäck och tält, det är också, jag kör ju hammock själv, och som jag har sytt själv, och de gånger jag testade dem, den har varit fantastisk. Man sover ju mycket skönare i en sån än i sängen hemma.
Vad skyddar en hemmasydd hammock?
Ja, det finns ett känt märke som är Hennessy Hammock, och det finns ju såklart, finns det alltid någon som, ja men det vill jag inte betala för, det går inte att sy. Och sen det finns ju massvis med hemsidor som visar på hur man kan sy en sån på nätet då. Och ja, efter att ha studerat 20-30 olika sidor så sydde jag en sån för ett par år sedan.
Vad är det för skillnad på en hammock och en hängmatta?
Hängmatta heter det väl på svenska, men hammock heter det ju på utrikiska. Så att, det är samma sak.
Det är inte en sån med inbyggt tält som man spänner upp via tre punkter så att den är stabil bara man kommer upp en bit från marken?
Nej, utan det är ju, du sätter den mellan två stycken vad som helst, två stycken fästpunkter, träd, stolpar, två bilar, vad som helst. Och sen, men det är olika kvalitet på dem där. Hennessy Hammock var väl de som kom ut först med så här diagonalt. Man drar ut dem på sidorna så att när du lägger i den så ligger det inte som en banan, utan du lägger liksom så här snett över, så här, vad heter det, diagonalt. Så att när du ligger ner så ligger det inte som en banan som sagt, utan du ligger plant. I och med det så kan du även ligga på sidan. Och en vanlig hammock, det blir liksom som att man ligger bara på ryggen som en banan. Och då, det är inte skönt i längden för ryggen. Men en sån här kan du ju, får du lite mer ska man säga, sängkänsla, eftersom det blir mer plant. Det är att rekommendera om man vill köpa en sån då. Eller om man vill sy en. Jag gjorde så här att jag studerade flera ställen och tog det bästa från varje, och sen uppfann jag själv och satt och sydde. Köpte tyg från världens alla hörn och dragkedjor och prylar och satt och sydde hemma. Men det är klart, man måste ju kunna sy också, så det kan ju vara en fördel.
Vad är det för typ av tyg du använder, ungefär?
Det är ju sån här fallskärmstyg, sån här ripstop. Som är väldigt, väldigt, väldigt tunt, men det håller ju för ett par hundra kilo, om inte mer. Och det andas ändå. Och sen på tarpen då, det här skyddet över, så är det vattentätt. Som är ännu tunnare. Tyg som det väger nästan ingenting.
Vad väger hela hammocken och regnskyddet?
Allt komplett med pinnar, jag vill säga tältpinnar som man drar ut, som man använder till att dra ut dem diagonalt då, och vad var det? Jag tror det är precis under kilot, men då är det ju sån här. Då har jag liksom tagit i lite överdrivet med så här karbinhakar och sånt här, som det är väl de som väger mest. Det är lite svårt att förklara hur den är uppbyggd den där, men det är ju väldigt fina tunna trådar som är gjort av material som du har skottsäkra västar till exempel. Så att det är väldigt tunt, som man tror inte att det ska hålla, men det håller för typ 150 kilos klumpar, om man säger.
Det kan man.
Nu väger inte jag 150 kilo, men jag kan tänka på att det ska hålla för det.
Var vi klara med mat- och vattenavdelningen där, eller?
Ja, det tror jag väl. Kolla. Ja, precis. Ja, vi var ju på skydd och värme här, men det är som sagt också, man behöver ju inte ha ett liggande lag ens, utan det är så här, ju mer planering i förväg, vet att du ska sticka till din sommarstuga om du har en sån, eller. Och så har du med grejer där, då som sagt behöver du inte ta med dig så mycket. Då kan du övernatta där. Då behöver du inte ha något tält heller. Men om man bor i en lägenhet till exempel, och man har ingenstans att ta vägen, då bör man ju ta med sig sånt då. Så att man ska kunna... sömn är ju väldigt viktigt när man är på flykt, så att säga. Det är ju liksom... ska du orka någonting så måste du ju sova. Så att, det är väl det då. Nödfilt, sån här tunn metall, vad heter det, mylar, ni vet vad jag menar. Sånt väger ingenting, kostar 25 spänn ungefär. Kan man ju stoppa in också. Det är sånt där som ambulanser och sånt där har för att värma folk som har varit med i olyckor och sånt där. Det är jättebra. Som värmen, kroppsvärmen studsar tillbaka på, så där håller sig varm.
Vad har du för matlagningsutrustning eller kök?
Jag kör med en sån här, vad heter det, rökgaskök. Det är väl inte så jättevanligt bland vanliga människor. Man kan fylla den med allt möjligt. Inte med gas, utan det är så här, när du väl tuttar eld på någonting, det är kottar, det är pinnar, vad som helst, bark. Då går rökgaserna ner och sen går de upp, och så värms de upp på sidan i väggarna i det där lilla köket. Och så tänds eld av gasen, alltså rökgasen tänds eld, så det blir som en jetlåga.
Det är som en gengas ungefär.
Ja, precis, det är så. Ja, precis. Och då, i och med det så kan du kan elda allt du kan tänka dig. Allt du hittar som är brännbart kan du elda. Du kan ha en påse pellets med det och börja elda för att få igång branden, och då brinner det väldigt effektivt. Men har du ingen pellets eller någonting, då är det bara att samla på det, kottar, allt som brinner.
Det är väldigt smidigt att slippa ha med sig bränsle.
Ja, precis. Och
det är ju tungt som skam.
Ja, nu är det inte säkert att man flyter i skogen, men alltså, det är liksom den första tanken man har liksom när man, som norrlänning då. Och där har du ju, alltså hela skogen kan du elda, om man säger så. Ja, men alltså det är så. Du kan ju, det där köket är ju det är verkligen överlevna kök. Och även om du har hemma i prepping-hörnan så, och strömmen går, så tar du bara fram det där och använder det. Du kan bryta sönder möbler och allting och fliser och elda. Det går att elda allt i det. Kanonbra. Och det kostar inte så mycket heller. Det finns vissa preppingsidor, såg jag för ett par år sedan. Då sålde de dem för 1600 spänn styck och då höll jag på att svimma. Det finns för ungefär, ja, kan vara 200 spänn, mindre än 200 spänn från Kina. Garanterat samma kvalitet. Jag kan inte förstå hur man kan behöva ha bättre kvalitet än det. Nu får man ju för sig lägga på kanske 7500 kronor till då, på den nya införsel, skatt och moms och sånt där, men det är det verkligen värt. Köp ett par stycken sådana, det är väl värt pengarna.
Vad har du för kärl och så, och för matlagningar?
Ja, det har jag faktiskt från ett gammalt spritkök som jag har plockat ut själva, ja, inredningen, så jag har bara själva kärlena. Men nu finns det ju jättemånga fina såna här anodiserade, heter det väl, såna här jättefina aluminiumkärl, lättvikt, som man kan köpa på. Man ser Biltema i en av mina favoritställen, för de har väldigt mycket saker. Bra pris och bra kvalitet.
Och den gamla hedliga snuskburken som man hade i lumpen då?
Ja, får man tag på en sån? Jag har en sån också. Får man tag på en sån i rostfritt stål då? De är tung men otroligt hållbar. Då kan man ju i mån om ork och tid eller vad heter, plats, så stoppa in en sån också. De är ju odödlig. De kan ju ställa direkt på elden och ha hur länge som helst. Det är ingenting som slås eller någonting, utan det är ju det bästa kärlet. Plus att du har en handtag på den som du kan hänga upp den, alltså, som en liten hink.
Ja, den är riktigt användbar alltså, och hållbar, ja, som du säger.
Mm. Ja, men inte de här nya modellerna i aluminium. De ska vi kanske undvika, för att de glömmer en sån i elden så smälter han väl till slut, misstänker jag.